Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig Anna Gänghede
och Lena Ljungdahl. Har du köpt toapapper?
Har jag köpt toapapper?
Nej, jag vet inte.
72 rullar.
Nej! Fan, är det som pågår?
Nej, det är högst oklart. Högst oklart.
Jag orkar inte prata så mycket om toapapper, men jag undrar, vad fan är det som pågår?
Nej,
jag såg
inte.
En uträkning utifrån hur mycket toapapper som har sålts i Sverige sista perioden.
Nej, vad roligt.
Så har någon räknat ut att var och en av oss som bor i Sverige behöver bajsa 187 gånger om dagen. Nu, för att liksom använda den typ...
För att torka kapp, så att säga.
Ja, men... Vad fan?
Men kan det vara så att folk är så jädra rädda för att någon ska nysa eller snora
så att bajsar
man bajsar på sig av skräck? Alltså, det finns så många liksom ingångar på det här fenomenet. Det är ju en. En annan är ju också så här, om man betänker att man ska vara självförsörjande under en viss tid, isolera sig... Så kan jag inte förstå liksom hur toapapper kan trumfa födoämnen, till exempel.
Nej.
Eller de här som köper och bunkrar dasspapper, bunkrar de också då följaktligen 50 paket spaghetti och 50 konserver köttsoppa?
Ja, men pastan försvann. Eller? Men jag såg någon post, någon som lade ut på Facebook, att ni som raljerar över oss som bunkar toapapper, jag hoppas att ni får riva er med typ Dagens Industri röva. Om papper tar
slut. Men vad är det värsta som skulle, ärligt talat?
Vad finns tvål och vatten?
Är det värsta som skulle kunna hända?
Då var mitt svar så här, fast om toapapper skulle ta slut och jag behöver använda Dagens Industri, då finns det bara en anledning till det. Det är att det är några andra som har köpt för mycket.
Ja, precis. Fram till inget toapapper kvar till dig.
Fram till dagens datum har ju tillgång och efterfrågan på toalettpapper i Sverige. Hela jävla landet består ju av träd.
Ja.
Och vi har väl x antal toapappers.
Det är ju det sista vi skulle lida brist på.
Nej, men det har ju funkat pappers. Alldeles utmärkt med tillgång och efterfråga.
En annan rimlig förklaring tror jag kan vara det här grupppsykologiska fenomenet. Att man går förbi en hylla och så ser man att fan, på den här hyllan är allt köpt. Det är tomt på den här hyllan. Varför då? Ja, det här måste jag också alltså ha då. Eftersom alla andra har sett det här som ett väldigt centralt...
Logik och panik är ju inte bästa kompisar.
Nej, de är ju inte det. De är inte det. Men alltså, jag kan inte förstå det här annars på något annat sätt.
Ja, nej, men vi släpper toapappret. Men vi kommer komma fram i det här avsnittet som vi kommer viga till
kris och katastrofer. Ska vi börja med att försöka definiera vad kris och katastrofer är? För det här är ju en begreppsdjungel, skulle jag vilja påstå. Och det beror på att dels har olika delar av samhällsapparaten olika definitioner av typ samma sak. Man pratar om allvarlig händelse eller stor olycka eller svår påfrestelse. Det kan vara en allvarlig störning eller en katastrof eller en kris. Och om man tar krisbegreppet så kan ju den vara i sig. Den kan vara psykisk, det kan vara fråga om en samhällskris. Mm. Och, ja, men alltså, det finns så många olika begrepp för en och samma sak.
Mm.
Lite beroende på omfattningen kan man väl säga av den här händelsen.
Mm.
För att det handlar ju ändå någonstans om en händelse som påverkar de tillgängliga resurserna och liksom samhällsstrukturen. Och alltså hur resurserna påverkas i, vad ska man säga, i relation till vad som dels finns tillgängligt och hur stort behovet är, kan man väl säga.
Min ingång, som håller på med så här avlastningssamtal och människor i personlig kris, det är ju lite samma sak. Det är ju, där är ju definitionen att dina vanliga resurser och hanteringsmodeller och strukturer räcker inte till.
Mm.
Någonting har gjort att det vanliga som hjälper, mm. gå ut och springa, prata med din kompis och så vidare, att det kanske inte riktigt hjälper till. Eller, nej, alltså eller räcker till.
Räcker
det, det krävs någonting mer utöver det vanliga för att hantera det som du står inför.
Ja, och man kan också säga att krisen liksom hotar de grundläggande mm. systemen mm. och funktionerna, oavsett det handlar om de som finns hos en individ eller de som finns i ett samhälle.
Mm.
Men jag tror att många förstår krisbegreppet som en händelse som dels drabbar många människor
mm.
i en kommun eller i flera kommuner eller i ett land eller internationellt. Där som sagt vi får problem att klara de här grundläggande, liksom, alltså livet mm. egentligen. Det här man får komma ihåg att begrepps liksom, biten här är förvirrande och därför florerar ju också väldigt många olika uttryck i media mm. och i olika sammanhang. Men nu idag så kommer vi ju prata främst om samhällskriser
mm.
som då kan innefatta olika typer av händelser, och just nu befinner vi oss i en situation där vi har en kris, mm. en samhällskris i form av en smitta,
mm.
corona.
Ja. Mm. På allas läppar.
Ja, eller i mångas lungor.
Ja. ja. Ja, och det här kommer bli en kris på ganska många plan. Nu är det en kris för olika samhällsstrukturer.
Mm.
Vården till exempel, som kanske är ganska mycket uppbyggd för ett normalläge eller best case scenario,
mm.
ska nu hantera någonting som är utöver det. Det krävs det. Mer,
mm.
helt enkelt.
Mm.
Jag tänker ekonomiskt.
Mm.
Jösses vad folk blir drabbade nu.
Ja.
Och när corona har fladdrat förbi,
ja.
Så kommer folk vara utan jobb.
Ja, men alltså, det är ju inte en belastning bara nu. Det här, vi kommer se effekter av det här mm. under många, många år framöver.
Mm. Och kommer bli personlig kris.
Ja, det kan det mm. också bli. Alltså för många människor mm. som, jag menar, egna företagare till exempel, som kommer drabbas väldigt, väldigt hårt. Mm. Nej, men för vi kan ju utsättas för väldigt många olika typer av kriser egentligen. Och mm. historiskt så har vi ju viss träning av det mm. också. Visserligen så har vi varit ganska förskonade från de här riktigt allvarliga och stora katastroferna som har tagit väldigt många människoliv till exempel.
Mm.
Det drabbas vi av kanske vart åttonde, vart tionde år. Så storskaliga
mm.
Händelser. Men kriser har vi ju haft ett antal. Jag menar, bara sista åren så, ja, nu då corona, men vi har haft Västmanlandsbranden,
mm.
olika stormar,
mm.
Drottninggatan, mm. terrorattentatet där. Vi har liksom under tid byggt upp en mm. beredskap för det här. Och ändå när det här händer så slås ju väldigt mycket, eller ställs mycket på sin spets. Liksom.
Varje kris har ju nya ingredienser.
Ja, men så är det ju verkligen. Verkligen. Och man kan fundera på vilka de största hoten är för ett land som Sverige. Jag menar, vi har ju inte varit i krig på väldigt, väldigt många år till exempel. Och har haft varit helt enkelt förskonade från det. Men vi utsätts ju ändå för andra typer av hot. Jag menar, jag minns när jag växte upp. Kommer du ihåg det här som säkert dina föräldrar och mor och farföräldrar pratade om? Hotet om att ryssen skulle komma. Mm. Känner du igen?
Ja, ubåts.
Ja, men liksom det var ubåtar och det största liksom man kunde uppleva och uppfatta, det var det här att ryssen skulle komma. Och vi har ju stått under ett sånt militärt hot
mm.
Historiskt. Men idag så är det liksom många andra typer av hot som vi står inför. Mm. Alltså vi har ju det här med klimatförändringar till exempel, med höjda medeltemperaturer och översvämningar. Det här som vi står i nu med smittsamma sjukdomar som beror till stor del ju på en ökad liksom, global rörlighet.
Mm.
Eller vad man ska säga. Det kan vara fråga om att vi brister i viktiga samhällsaktiga liksom, verksamheter. Alltså IT och cyberhot mm. till exempel.
Mm.
Det skapar ju en sårbarhet
mm.
också. Elavbrott och sådana saker till exempel. Ja, men så har vi ett hot som vi inte nämnde här inledningsvis, och det är ju terrorhotet.
Mm.
Och det är väl det som jag tror ändå att människor kanske fruktar egentligen mest, mm. men som vi så här, statistiskt sett ändå löper ganska låg risk att mm. utsättas för. Och även om vi har utsatts faktiskt vid flera tillfällen och har kunnat konstatera efterhand att vi har varit otroligt lyckligt lottade i dem, vid de händelserna faktiskt.
Mm.
Och när något sånt här händer så måste vi ju ha någon form av krisberedskap. Mm. Och man kan ju konstatera att över tid så har den blivit allt bättre. Och vad är då beredskap? Alltså det handlar ju om att kunna förebygga och hantera de här situationerna som uppkommer. Och det kan man ju göra på en massa olika sätt egentligen. Dels så myndigheter, de gör ju återkommande riskanalyser för att liksom utvärdera eventuella hot och hur skulle vi kunna hantera en uppkommen kris här och nu. Så att det är ju ingenting som sker bara liksom när någonting händer.
Jag var och föreläste och där var en person från Regeringskansliet och föreläste samtidigt gällande utvärderingen av polis, räddningstjänst och ambulans efter Drottninggatan-attacken. Och då berättade de att de har alltså suttit på Regeringskansliet och haft tabletop-övning efter händelsen på Drottninggatan som var 2010, va?
Mm.
Han som misslyckades.
Precis. Den första jag tänkte
exakt.
På.
Mm. Och då lekte de helt enkelt terrorattack i Stockholm innerstad på något stort skrivbord uppe på Regeringskansliet. Alltså, hur gör vi?
Mm.
Vem ringer? Vad gör Säpo? Hur får vi in den här personen? De ritar liksom upp, vad är mest troligt? Mm. Riskanalys, vad är liksom signifikanta strategiska platser? Mm. Hur gör vi?
Just det.
Och så sa de att det hade vi så ofantligt mycket nytta av när det väl hände.
Mm.
För då kommer vi inte kunna bilda snabba kontaktvägar. Vi kommer inte lära känna varandra bättre och sämre, utan då kommer vi bara kunna ösa utifrån vad vi har förberett oss inför.
Ja.
Och det var också därför det gick polisiärt sett så himla bra.
Mm.
Och liksom på maktstrukturnivå så sköttes den där händelsen väldigt, väldigt bra.
Ja, men det gjorde den. Och det här som du beskriver, det handlar ju om förberedelse. Mm. Alltså att vara på tårna när någonting händer och veta hur man ska liksom påbörja arbetet. Jag kan ju säga att jag har ju varit med och jobbat vid flera av de här kriserna.
Mm.
Och när jag fick uppleva händelserna kring tsunamikatastrofen och den frånvaro av krisberedskap som då rådde, så blir jag väldigt varm i hjärtat när jag nu kan konstatera att vi successivt har blivit mycket, mycket bättre. Och precis som du säger, Drottninggatan 2017, när vi hade det sista terrorattentatet, där var det ju, alltså det var en milsvid skillnad i beredskap då kontra tillfället då 2004 när liksom statsråd gick på teater och inte ville avbryta sin semester trots att vi hade den här ofattbara katastrofen.
Avspärrningen var 4 meter från personen som låg med bombbälte på sig.
Ja, du tänker precis.
Ja.
Nej, men så att vi har blivit mycket, mycket bättre.
Men apropå det, vi kanske framöver kan viga ett helt avsnitt åt krisledning och stabsarbete. För nu sitter ju många i stab, sjukhusen, mediehusen och olika typer av närings, liksom, samhällsaktörer.
Så det,
det är ett intressant avsnitt.
Verkligen, och jag tänker också att det där du nämner belyser lite grann hur många aktörer det är som faktiskt berörs vid en kris.
Mm.
Som man inte överhuvudtaget skulle tänka på, tror jag. Det är otroligt många ju.
Mm.
Så att, ja, bra uppslag. Och överhuvudtaget så handlar ju krisberedskap mycket om just samverkan mellan olika då aktörer.
Mm.
Man brukar prata om att det finns ett antal myndigheter som är särskilt utpekade för att ha ett specifikt ansvar, alltså ansvarsmyndigheter. Så att om någonting händer, och i och för sig även innan någonting händer, så ska man liksom ha planer för hur man ska hantera de här plötsligt uppkomna situationerna. Och polisen är ju en av de här 25 ansvarsmyndigheterna.
Mm.
Tillsammans med bland annat kustbevakningen och Transportstyrelsen och MSB och en massa andra myndigheter. Men polisen har ju, när vi ställs inför en sån här krissituation, så har ju polisen som alltid annars uppgift att liksom upprätthålla ordning och trygghet i samhället. Och det förändras ju inte av en kris.
Nej.
Utan kanske snarare blir ännu viktigare. För att det skapar ju oro i samhället. Och vi har ju sett från andra delar av världen hur det liksom i undantagstillståndstider uppkommer liksom, alltså man plundrar och man rånar och man, alltså överlevnad blir så centralt så att våra mest primitiva kanske egenskaper på något sätt tar över.
Ja, det finns ju forskning som visar på att om det är fara för, alltså om det står mellan liv och död, vilket din hjärna kan ju tala om för dig att nu är det liv och död, fast det kanske rationellt inte är det. Men då kommer du ta hand om dig själv och dina avkommor och alla andra. Du kanske ser dig själv som en medmänsklig och empatisk person, men när det ställs på sin spets mellan liv och död, då är det du och dina avkommor och resten göra sig icke-besvär i prioriteringsordningen.
Och jag kan förstå det. Alltså absolut. Det är inte alls konstigt att förstå. Att man skulle i första hand se över sitt eget hus liksom, på något sätt. I en sån, i de här yttersta liksom, svåra
lägen. Ja, men de här som snor alkohol och handskar på sjukhuset och tar hem.
Ja, men de vill jag, ursäkta, men de vill jag sätta upp på något torg och bara spika
kölhala.
Upp. Ja, men jag blir galen på
men
det.
Då är det ett uttryck, ett subtilt litet uttryck för jag och mig är viktigare än det stora hela laget. Jaget går härmed före laget. Och de här jävlarna som försöker sälja skiten.
Ja, till ockerpriser. Och för övrigt, det ser man ju i sociala medier nu. Även liksom influencers och bloggare som helt plötsligt bara utnyttjar
jag blir galen.
Den utsatthet som nu finns.
Ät den här för att boosta ditt immunförsvar.
Ja, gör det ena efter det andra.
Kryp in under stenen igen bara.
Och aldrig förr har det väl funnits så många bloggepidemiologer som nu. Ja. Det är helt
så
galet.
Ligger bredvid statsepidemiologen.
Ja. De har läst in sig på all
Jag googlade
litteratur
tre gånger.
Men det är ju bara bedrövligt.
Ja, det är faktiskt bedrövligt.
Men i alla fall, polisen har ju då ett särskilt ansvar för några områden, bland annat farliga ämnen. Men också undsättning och vård. Och så där funkar det liksom att de här 25 ansvarsmyndigheterna har sina specifikt utpekade ansvarsområden. Utöver de uppgifter som alltid ska ske annars. Så att krishantering handlar också, brukar man prata om, tre olika grundprinciper. Det ena var ju det här vi var inne på med ansvarsprincipen. Alltså, har man ansvar för en viss verksamhet under normala förhållanden så har man det också även i en kris. För polisen så handlar det då om att beivra brottslighet och upprätthålla trygghet och ordning och det här.
Tänk dig om 50% av poliserna i Sverige blir sjuka. Och samtidigt ska de upprätthålla lag och ordning, beivra brott och hantera det som blir utöver i den här coronakrisen. Har du sett det som pågår på sociala medier nu?
Ja, men alltså jag har ju sett, och det du syftar till är ju ex-poliser eller före detta som ställer sig till förfogande för att biträda och hjälpa till vid en eventuell liksom, akut krissituation vad gäller polisiär personal. Alltså jag tycker det är så fantastiskt.
Jag har ju räckt upp handen.
Jag vet.
Och i princip, jag skulle säga alla jag vet som har lämnat polisen, och det är ganska många, har räckt upp handen och säger hej, jag är säkerhetschef på det här, jag jobbar med väldigt viktiga saker. Men om polisen behöver liksom personal nu, om jag kan kliva in och göra någonting så gör att du, kriminaltekniken, inte behöver patrullera gator och torg utan kan syssla med det du gör, då ring mig bara.
Men jag tycker det här är så fantastiskt, och det är också en erfarenhet jag själv har dragit efter att ha jobbat vid ett antal såna här katastrofer eller kriser. Att helt plötsligt så försvinner de här barriärerna mellan människor. Man går samman och man visar en enorm styrka och kollektivitet liksom, och kärlek. Och man, helt plötsligt så ställer man upp för varandra. Alldeles oavsett du kommer från Sverige, Tyskland, Iran eller Syrien. Det finns liksom inga hinder för att man helt plötsligt visar sitt stöd. Alltså, ta efter Drottninggatan till exempel, sista händelsen. Det var ju helt otroligt hur folk hjälpte varandra och och ställde upp för människor man aldrig hade träffat eller kände.
Tog hand om barn
och skjutsade människor den här första dygnen när liksom allt var avstängt och folk inte kom hem. Och alltså det, ja, men det är fantastiskt fint.
På Drottninggatan vet jag en kvinna, jädrigt snabbtänkt. En ganska stor MacGyver-gen. Hon rusade in på någon av affärerna längs Drottninggatan. Hon tänkte att det kommer behövas plasthandskar. Det kommer behövas stoppa blödningprodukter. Så hon stod och slet ut plasthandskar ur alla hårfärgningspaket. Hon tänkte att det ligger ett par handskar i varje paket. Sliter ut dem, slänger dem på Drottninggatan. Och så stod hon och rev upp tampong och bindpaket för att kasta ut saker som man kan stoppa blödningar med.
Ja, du vet.
Samtidigt som varenda ledig läkare i hela Sverige åkte in och bara ställde sig i givakt. För nu är vi beredda. Sen var ju inte det så stort om liksom, fång av skadade som de trodde.
Nej, men det fanns en beredskap. Men
även nu tycker jag man ser det. Det är ju fantastiska Facebookgrupper som har startat. Och vi har i vår liksom, lokala bostadsrättsförening sagt, hej, jag tänkte åka och handla. Är det någon 70-plus som behöver någonting? Ring mig så åker jag liksom runt och delar ut. Så att en kris lockar fram det bästa, men också det sämsta.
Ja, men precis. Du, jag tänkte på det här du nämnde om handskar, plasthandskar och så, hamstringen och det där. Häromdagen så hörde jag på bussen, det var två ungdomar som satt och pratade. Och då hade den ena ungdomen läst i någon tidning om att kondomer också var en bristvara. Och då tänkte jag så här, men det kanske är som det har beskrivits i andra såna här krissammanhang när folk isolerar sig hemma, att det helt enkelt liggs mer. Så. Men nej, det beror inte på det, utan det beror på att i vissa delar av världen så är handskar en bristvara. Man får inte ta på plasthandskar. Så i det här,
man sätter en mamba på varje finger.
Ja, exakt. Man använder kondomer som en barriär och skydd från smitta. Jag tycker det är fantastiskt. Det är kreativt.
Ja, verkligen.
Det måste man ju säga ändå.
Verkligen.
Ja, precis. En annan sån här princip då, vi pratade om det här med ansvarsprincipen. Det är närhetsprincipen. För nu pratar vi lite grann om hur man eventuellt kommer behöva förflytta resurser från en del av landet till en annan och sådär. Men vi har en princip också som heter närhetsprincipen, som innebär att en kris ska i första hand hanteras där den inträffar och av de som är närmast berörda. Men som vi sa inledningsvis här, så handlar det ju om att resurserna inte alltid är tillräckliga. Och då kommer man ju behöva, såklart,
flytta
eller ta resurs från annat håll. Jaha, vad händer då i såna här lägen? Hur får allmänhet reda på att en kris är under uppsegling eller har inträffat?
Det kan vara ju Hesa Fredrik,
ja, just det,
som skriker.
Ja.
Och det är en myt. Ja, det är den här signalen som hörs. De allra flesta vet att det är måndagar klockan 3.
Ja.
De allra flesta tror att det är första måndagen i varje månad.
Första tostan i mars.
Första tostan i mars. Nej, första måndagen varje månad tror folk, men så är det inte.
Nej.
Utan det är första måndagen i maj. Nej, i mars, juni, september och december. Den skriker kvartalsvis. Fyra gånger om året testas den.
Okej. Det var nytt för mig, för jag trodde faktiskt att den
Det gjorde det
skrek.
Förr, typ efterkrigstiden.
Men då när den skriker på de här tiderna så handlar det ju om att testa.
Testning.
Den, eller hur? För sen har vi ju det här som man brukar kalla för VMA också. Och det står ju för viktigt meddelande till allmänheten. Och det kan ju gå ut på massa olika ställen. Radio, tv och i olika media. Och som jag förstår så kommer ju Hesa Fredrik är ju liksom en del av den här funktionen. Att är det riktigt allvarsamt och akut, då dundrar man igång med Hesa Fredrik också.
Man kan ju tänka att om man hör Hesa Fredrik någon annan gång än när den ska låta, då bör man liksom ta sig in och starta upp de lokala, alltså vi pratar ju radio.
Precis.
Eller public service, tv.
Ja, precis.
För att få information.
Det är ju P4 tror jag som har liksom krisinformation.
Jag vet inte hur det är nu, men förr fanns det liksom prickade personer som är liksom särskilt utvalda för att prata i de här tillfällena. Som har liksom träning på det, som är lämpade, som inte hamnar i affekt och så vidare.
Som behåller lugnet. Och sen så ska man ju också faktiskt stänga fönster och dörrar och ventilation och sådär. För att det kan ju vara fråga om farliga ämnen. Eller, och man ser ju där ibland den här remsan som ligger i, på tv. Så man får direkt information. Och jag tror att Sverige har sett till många andra länder i världen en väldigt, väldigt bra sån här krisberedskap faktiskt.
Ja, och nu testas den. Och efter det här kommer vi lära oss, alla involverade samhällsaktörer kommer lära sig något nytt. Och så skruvar man lite på sina modeller och så kommer man testas igen och så skruvar man lite till. Men jag tycker att det märks nu när man tittar hur världen liksom reagerar. Vi är ganska lugna och balanserade.
Sansat.
Och det uppskattar jag, skulle jag vilja säga.
Men du, jag håller verkligen med dig. För att jag har ju upplevt ibland att Sverige är kanske snarare tvärtom. Så här, vi tar absolut inga risker. Vi tar det säkra för det osäkra. Vi är liksom så här. Men nu, precis som du säger, så har ju faktiskt man behållit lugnet och varit lite mer strategisk i många frågor. Vilket vi ska inte vara verkligen uppskattar.
Jag får känsla att vi är inte rädda för att ta väldigt ordentliga åtgärder, men vi gör dem inte förrän de behövs. Nej. Eller ger bäst effekt.
Exakt.
Det här ängslan att liksom för säkerhets skull, om det inte ens ger den effekten man vill uppnå, då är det tämligen korkat.
Verkligen, verkligen. Vi kan istället få andra problem ju. För det har ju varit, sett till medias rapportering, så har ju bäddat för viss alarmism och panikartat liksom agerande.
Men du och jag överlag har ju lite svårt för konspiratoriker, alarmism och paranoida personer.
Ja.
Som på Facebook har som status, jag har gått livets hårda skola.
Ja.
Vi har ju lite svårt med de här, jag är realist och så vidare. Jag tycker att i de här tiderna så får var och en av oss lyssna till experterna och sen lyda.
Ja.
Någonstans där.
Exakt. Och sen tror jag att vi måste förhålla oss till just det här hotet till, för vad det är. Det är fråga om liksom ett influensavirus som vi exponeras för i andra sammanhang också. Och visst, det finns skillnader. Jag vet att man inte kan jämföra det här mot andra. Men fortfarande, du och jag löper ju ingen jättestor risk för att dö av det här viruset. Och jag tycker absolut man ska beakta så här, man ska inte bidra till smittspridning. Nej. Man ska upprätthålla en god hygien.
Hålla avstånd,
absolut. Mm. Men vi måste fortsätta att leva. Vi kan inte liksom, jag menar.
Jag tycker att det kommer fina saker här. Jag kan säga, nu har jag ju en hundvalp. Vi är ju ute ungefär en gång i timmen. Och vi är väldigt mycket ute i olika friluftsområden nu. Det är fan i mig knökfullt. Ska jag säga. Det är snudd på att det är svårt att hålla en meters avstånd. Men folk är ute i djur och natur, upplever djur och natur. Mm. Man ser människor som har byggt en egen liten fotbollsplan. Folk har picknick. De är små, små klungor. Jag gissar familjeklungor. Tänker jag, men herregud. Det här, man måste kunna säga att det påverkar också saker positivt.
Ja, men det gör det ju. Absolut.
Det får man säga.
Men det är väl så det är generellt. Med
liksom från områden som annars är folktomma. Ja. För då sitter folk, jag vet inte, in och gör något.
Ja. Nej, men så är det väl generellt. Att det är först när saker och ting ställs på sin spets som man faktiskt liksom vidgar sina vyer och upptäcker.
Ja. Men jag hörde någonstans att någon hade kastat ägg på några gamla människor som var ute.
Nej.
Jo, för att de ska hålla sig inne. Jag menar, det är inte, de kan väl vara ute, men de ska inte vara i närheten av någon. De får ta en promenad hur mycket de vill och hålla avstånd. Det är en droppsmitta.
Exakt. Vet, jag skulle åka tåg igår för att vi skulle kunna podda och så. Och jag var ju lite ängslig över det där. För att det har ju stått i tidningarna nu att man ska undvika kollektivtrafik. Och, och det handlar ju om att man ska undvika miljöer där man sitter och vistas nära.
Du ska inte sprida smitta.
Nej, eller få smitta helst. Men jag hade ju ett helt tåg ensam igår.
Ja.
Jag var helt ensam. Jag hade en hel kupé för mig själv. Så att man märker ju väldigt tydligt hur människors beteenden nu har ändrats.
Men för att veta hur man ska göra rätt, jag säger så här. Kanske ska man vara lite lugn med att söka information på Instagram, på Flashback och på olika typer av Facebookgrupper. Utan gå till de ställena där proffsen skriver krisinformation.se. I det här fallet Folkhälsomyndigheten är involverad.
Mm.
Det nya, tämligen nya telefonnumret 11313 som är Sveriges informationstelefonnummer vid sådana här händelser där man kan söka information. Just nu gissar jag att de jobbar hårt och att det är väntetid. Men sök nu information från proffsen.
Mm. Ja, och undvik att belasta sjukvården i den mån det är möjligt. Ja. För det är ju också så här, nu handlar ju i den tidsperiod vi befinner oss i, eller vad ska jag säga, fas vi befinner oss i nu, så handlar det ju om att försöka avlasta sjukvården i den mån det är möjligt. Jag menar, många av oss kommer ju få den här influensan.
Ja.
Och de allra flesta av oss kommer också klara oss igenom den bra.
Och utan att veta att vi ens hade den.
Ja, så kan det också vara.
Men vi ska ju platta ut kurvan.
Exakt.
Det är det allt går ut på. Ja, så få som möjligt ska bli sjuka under en kort period, utan vi ska smeta ut kurvan. Jag pratade med en läkare. Jag sa så här, visst är det fantastiskt nu att folk går ut på balkongerna klockan 8 och sjunger och hyllar som hjältar. Hon tittar på mig ganska trött.
Ja.
Så sa hon så här, för ett par månader sedan, då varslades en djävulsk mängd läkare och sjuksyrror.
Mm.
Det var knäpptyst från den stora allmänheten. Nu har de personerna, deras varsel har dragits in.
Ja.
Nu jobbar de igen och hyllas som hjältar.
Mm.
Så att vi inte hjältar då, vi inte hjältar nu. Eller så vi hjältar hela tiden.
Ja.
Men låt oss liksom hålla på med vårt jobb. Det är vårt jobb att ta hand om sjuka personer.
Mm.
Vi behöver inte någon som så sjunger för oss. Men vi behöver förstå att vi behövs alltid.
Precis,
och det ska vara attraktivt att hålla på med det här. För att när skiten slår i fläkten, då kommer vi stå här. Och vi har egna barn.
Ja.
Men vi kommer stå här och kontaminera oss med smittorna.
Men det här tycker jag är jätteviktigt. Det gäller ju liksom polisen och många andra myndigheter också. Och man har ju så, jag menar, ta återigen Drottninggatan. När, kommer du ihåg bilderna på den här polisbussen som
med
var
alla
helt
blommorna
begravd i ett hav av blommor? Jag tycker det är så fint. Men återigen, det här är ju händelser som alla andra för polisen. Vi måste vara på plats när det händer och vi måste bidra på det sätt vi kan.
Mm.
Och det gäller även sjukvårdens personal som för mig personligen är hjältar alldeles oavsett.
Alltid. Frivilliga försvarsorganisationerna.
Ja,
jag hade lite dålig koll på det.
Ja.
De är 18 till antalet.
Ja.
Finns ju såklart massor frivillighetsorganisationer.
Ja, det brukar vara så många så det nästan är ett problem med den här, för att alla vill hjälpa till. Liksom.
Ja.
Och man kan, det kräver ju sin organisation. Ja. Så det går inte, tyvärr.
Men de här lyder ju under totalförsvaret.
Mm.
Till exempel skulle de kunna rycka in och sköta om djur om bonden blir sjuk. De ska kunna laga mat till massor i fältkök.
Mm.
De har tillgång till flyg, lastbilar, MC och så vidare. De har fallskärmshoppare.
Ja.
Och det finns 18 till antalet. Några exempel är Svenska Brukshundsklubben. Mm-hmm. Lyder under totalförsvaret.
Just det,
Svenska Fallskärmsförbundet.
Jaha, vad hjälper de till med då?
Ja, det kan komma tider där vi av någon anledning behöver fallskärms hoppare, fallskärmskunniga personer. Insatsingenjörernas riksförbund.
Mm.
Sådana som kan snabbt bygga upp el.
Precis, barriärer för vid översvämning till exempel. Eller?
Jätteintressant.
Ja.
Hur många som håller på och de övar alltid.
Mm.
Alltså de har en nivå, det här pågår det tysta för att när det skiter sig så ska de kunna träda in och hjälpa till.
Ja, och alltså jag har ju varit med på ett antal övningar, både såna här tabletop som du kallar dem, men också praktiska eller skarpa övningar. Problemet som jag ofta upplever, det är att man avbryter ofta övningen när man kommer till, alltså om man har avlidna människor i ett scenario, så avbryter man ofta övningen när man ska börja ta hand om de som är avlidna. Och det är ju en hel, alltså i de situationerna så kräver ju det en enorm organisation med identifiering och förvaring av avlidna och skadade kanske och sådär. Men visst, övning är ju jättebra, inte minst för att man, det är en möjlighet till nätverkande. Liksom. Man träffar de här som man i ett skarpt läge kan komma att behöva samarbeta med. Vilket är jätteviktigt.
Och man byter, det ska man också veta, att Sverige byter kunskap och erfarenheter med andra länder som har varit med om saker. Till exempel efter Utöja, vi hade ju den här skolattacken i Trollhättan på Kronans skola. Hjälpen, att hur hanterar man alla föräldrar som kommer till platsen i affekt, ja, som kommer försöka göra inbrytningsförsök för att jag ska hämta ut mitt barn.
Och media.
Media, och vad gör vi med alla skänkte, alltså då, folk som skänker grejer och blommor, hur länge ska man låta dem ligga kvar och när ska de tas bort? Det är så himla mycket saker som tillkommer som man inte tänker på.
Ja, i det stora och i det lilla, egentligen. Ja, men det är ju helt riktigt.
Jag tänkte på, för jag kommer inte riktigt ihåg om det var ett år sedan eller mer, så skickade ju MSB ut en broschyr som hette Om krisen eller kriget kommer.
Ja, just det. Ja, precis.
Den gjordes ju folk gjorde sig lite lustiga över den. Av den enkla anledningen att vi befann oss inte i ett läge där det kändes som att jag behöver kunskapen. Den finns
paradoxalt nog.
Ja, exakt. Den finns på massa språk på deras hemsida. Den finns i pdf-form. Däremot så kan man i nuläget inte beställa hem den, för det är lite högt tryck.
Ja, jag förstår. Så men står det där kanske som punkten ett? Gå till din lokala livsmedelsbutik och köp toapapper.
Nej, men alltså ganska tidigt i broschyren så står det att man ska akta sig för falsk information.
Ja.
Och det ser vi på nu, den här infodemin. När någon idiot säger att man ska dricka kollodialt silver, alltså, till exempel.
Herregud.
Lägg ett lökomslag på bröstet gärna, så kommer den här coronasmittan glida förbi dig som en liten hösnuva. Men där står också hur man ska
skrämmande
förbereda sig.
Tycker jag. Jag tycker det.
Men jag tycker faktiskt att man kan läsa den, kanske inte mitt i kris, utan man kanske ska jobba lite i förebyggande
sikte. Lite proaktivt.
Däremot så finns ju folk som har dragit här till absolut andra. Och det, vi pratar preppers. Survivalism.
Ja, just det.
Det tycker jag kanske att vi också ska ägna ett avsnitt åt.
Det kräver ju nästan ett eget avsnitt. Ja. Men alltså, vad kan det handla om för åtgärder då idag? Ja, visst, vi har ju pratat om det med en krislåda fylld med toapapper. Men vad är det för åtgärder?
Ja, lite om jag ska säga vad jag har gjort för åtgärder nu inför det här. Jag har sett till att jag har den medicinen som jag behöver. Jag tänker så här, det kan vara att den ska importeras från Kina eller att apoteken har jättehögt tryck. Så att jag såg ganska tidigt till att gå ut och hämta ut så att jag har min medicin så att den räcker över en viss period. Det drabbar ju ingen annan.
Nej.
Utan jag har ju rätt att ta ut x antal mängd medicin. Jag har sett över så att man har, ifall nu elen skulle slås ut av någon anledning, att jag har tillgång till en radio. Att det, man inte liksom batteriradio.
Just det.
Och i övrigt har jag nog inte gjort så mycket. För att maten skulle ta slut.
Ja, nej. Det...
Att toapappret skulle ta slut. Det löser sig.
Ja.
Möjligtvis, det beror på vad det är för kris. Är det liksom stora kemutsläpp och så vidare. Så tillgång till vatten är ganska primärt.
Ja.
Annars har jag inte gjort så himla mycket.
Nej, och de bitarna är ju inte ett hot i den här krisen.
Nej.
Att vi skulle vara utan vatten.
Men man kan kika den personen, tycker jag.
Absolut.
Har du själv vidtagit åtgärder?
Nej, egentligen inte faktiskt. Nej, inte så stora förändringar från hur jag levde livet för 2 månader sedan. Men visst, det här med läkemedel och så är ju, det har jag inte tänkt på. Men det kanske jag själv borde göra faktiskt.
För det handlar ju i förlängningen om att inte belasta vården. För om jag inte äter mina mediciner, då kommer jag till slut bli en patient som de kommer behöva hantera. Och det har de annat för sig. Så jag ser till att helt enkelt sköta min eget jävla hälsa.
Ja, men exakt.
I den mån jag kan.
Nej, men i övrigt, våran kyl och frys är liksom full alltid. Jag kan inte göra så mycket mer.
Nej.
Sådär. Nej, behålla lugnet liksom är väl min framgångsfaktor i det här, tror jag. Men sen samtidigt att man håller sig uppdaterad vad gäller valid liksom information.
Ja.
Och anpassar livet utifrån det. Man kan inte... Man kan inte förbereda sig för alla olika scenarios. Det går inte.
Jag gillar ju på något sätt att väldigt många personer försöker göra så att livet ska vara så normalt som möjligt. Och vissa kan göra sig lite lustiga över det. Så här, varför låtsas du som att allting som var vanligt? Ja, men vad vinner samhället på att människor hamnar i sin hjärna?
Ja.
I survival mode när inte det behövs. Så till exempel såna här operan har ju börjat ju live, så att man kan gå in på deras hemsida och titta på deras operor.
Ja.
Nej, men alltså det upprätthåller en uthållighet hos människan.
Och det tror jag är viktigt.
Att kunna att kunna ge sig själv att nu tar vi fram Monopol och spelar Monopol hemma. Vi måste inte sitta ett varsitt hörn och vagga från sida till sida och tänka snart skiter sig. För du kommer inte göra bättre. Du kommer liksom inte, du kommer inte bli mer beredd på om det blir sämre.
Precis.
Det är lite när vargen kommer. Man säger till sin hjärna hela tiden att snart händer, snart händer, snart händer. Du kommer ju trötta ut vargen.
Och sen tycker jag det är fascinerande nu. Man ser de här opportunisterna som nu passar på.
Ja.
De här som är hemma från jobbet fast de egentligen inte skulle behöva vara det. Men det kan vara att de har en släkting som är förkyld. Så då kanske är lika bra att jag också liksom
hemma. Min kusin i Nebraska är i högriskgrupp, så jag stannar hemma i sympati.
Och det har jag läst om nu i lite olika ställen, att det är ju ett ganska utbrett fenomen. Aldrig förr har så många haft snuva samtidigt liksom.
Nej.
Ja, men det är klart. Det är lite undantagsläge ju just nu, så att
jag har ju en favorit, han Johan von Schreb. Jag vet inte hur man uttalar hans namn. Vi kan kalla honom den balanserade katastrofläkaren.
Ja.
Han sa, jag tror att det var Nyhetsmorgon, så han sa så här: "Jag betackar mig alla olyckskorpar som nu pratar om jordens undergång." Det här kommer lösa sig. Vården kommer liksom ta sig igenom det här. Det enda vi ska göra är att se till att platta till kurvan så att den blir, det kommer in färre samtidigt. För att vi har inte tillräckligt många respiratorer. Punkt.
Nej.
That's it. Ganska balanserad man, tycker jag. Jag tycker även att han Tegnell jobbar på.
Han har fått mycket skit.
Han har fått mycket skit, men det vände ju. GD gick ju ut och röt till. Nu får ni, han är ju inte en ensam person som så här sitter hem på kammaren och bara, jag känner för att stänga ner de här verksamheterna. Nej, det där är ju ett jättearbete.
Det är väl övervägda beslut. Och man måste komma ihåg att de här människorna, de jobbar ju med de här frågorna och har gjort, de har disputerat och doktorerat på frågan. De kan det här, de har nätverk över hela världen och tar till sig den bäst och mest tillgängliga kunskap som finns.
Och de befinner sig inte nu i affekt.
Nej,
precis. Några andra favoriter, Agnes Wold. Älskar, och han Johan Giesecke är också en skön lirare här. Man får ju bara tänka, de trummar på, det här är det de är byggda för att göra. Vem är vi och har liksom åsikter?
Precis.
Eller åsikter kan man ju ha, men man får inte tänka sig att jag kan nog mer än någon som har ägnat hela sitt liv åt just det här.
Nej, precis, jag håller med dig.
Får man hoppa ner lite från hästen en stund.
Ja, exakt. Nu har vi ju varit än så länge förhållandevis förskonade från dödsfall. Och de som har avlidit olyckligtvis till följd av corona har ju varit äldre.
Snittåldern är 78,5 var det här
i alla fall. Den är hög i alla fall.
Sorry.
Och de har haft bakomliggande underliggande sjukdom. Då har ju även de som har varit yngre haft. Alltså man har ju en ganska klar bild av vilka som är riskgrupper. Så att sannolikt så kommer vi ju inte se scenarios som är liksom människor som ligger döda på gator och i andra miljöer. Men det är ju polisens uppgift att fastställa identitet på människor som avlider i såna här sammanhang. Det är också polisens uppgift att registrera, katastrofregistrera som det kallas, vid en sån händelse. Och då handlar det om att se till så att de här människorna kommer under vård. Det handlar om att sammanställa information om skadade och avlidna för anhöriga som kommer sakna sina närstående, helt enkelt. Och det här finns ju en väl utarbetad organisation för. Vi har ju varit in på det här i andra avsnitt, men det är det här som kallas för DVI, Disaster Victim Identification. Så att i de situationerna, det kommer nog inte bli aktuellt i det här fallet, men till exempel Drottninggatan och i andra sådana andra såna händelser, så har ju den delen av polisens verksamhet också aktiverats och upprättat en beredskap för att kunna träda in och jobba.
Har du någon särskild funktion i det här? Har du som rättsodontolog och identifieringstandläkare.
Mm.
Har du en egen liksom liten beredd grej i fickan nu?
Ja, jo, men det har jag. Det liksom sitter någonstans i ryggmärgen att ha det vid de här händelserna. Även om det som sagt inte är så troligt just nu. Nej. Att det skulle vara. Däremot så kan det bli ett ökat tryck på Rättsmedicinalverket som hanterar identifiering, eftersom fler, det kan ju vara så att, om man säger så här, i ett normalfall, de som kommer till rättsmedicin för identifiering, det är ju ofta gamla som anträffas avlidna hemma och som inte har varit avhörda eller saknats, så att säga, inte anmält saknade. Man kan ju tänka, eftersom gamla ofta har eller ofta är i riskgrupp, att kanske fler faktiskt avlider hemma ensamma. Så att trycket kanske blir högre på identifieringsärenden, och då kommer jag naturligtvis ställa mig till förfogande och hjälpa till med det.
Men om jag får ställa en personlig fråga.
Mm.
Du är inte bara tandläkare, du är mamma också.
Jag är mamma också.
Ja, för när det skiter sig och du behövs som mest som polis och medarbetare och rättsodontolog.
Mm.
Så att det skulle bli krig.
Ja.
Eller någon större katastrof.
Mm.
När du liksom känner att du behöver inte rädda en tjänst och jobba dygnet runt. Mm. Det kanske just då också som du behövs mest som mamma.
Ja. Och det här är ju liksom en del av det yrke som jag har valt. Mm. En aspekt som man verkligen måste betänka.
Mm.
Och ibland, alltså jag kan inte, det är svårt att föreställa sig hur, vad det skulle kunna vara för typ av scenario. Men jag hoppas ju att man ska räcka till för båda delar.
Mm.
Hur tänker du kring det här?
Jag började diskutera det här just med min kompis som är barnläkare.
Mm.
Hon sa att mitt jobb pågår ju hela tiden. Hon har hand om de pittigaste.
Mm. Ja,
de pyttigaste och sjukaste.
Ja.
Men hon är också trebarnsmamma.
Ja.
Mm. Så hon säger att jag behöver jobba på sjukhuset som läkare.
Mm.
Men ja, jag har också tre barn som kanske nu också ska vara hemma.
Mm. Mm.
Så det är ju ett dilemma. Men jag tror att de som jobbar med de här frågorna har liksom under långa och många diskussioner med sig själv haft många mer monologer i sitt inre, diskuterat det här med sig själv.
Ja, och kanske också med sina närstående. Ja. Jag menar, i mitt fall så, jag har ju ganska väl förspänt. För jag har en man som inte jobbar i samma bransch och som har en väldigt flexibel arbetssituation. Och nu har alla i deras företag som kan skickas hem för att jobba hemifrån.
Mm.
Så är det fråga om praktiska aspekter på liksom att barnet får inte gå i skola, då kommer det att lösa sig.
Mm.
Så är det ju. Men däremot så blir det en annan effekt av det, och det är att man själv utsätter sig för risken att smittas.
Mm. Så och,
att,
smitta.
Och smitta. Precis. Så att, ja, nej, men det, alltså man får tänka till här.
Mm.
Så att man agerar smart.
Med jag vill bara säga, med barnen så skulle jag säga, för att de påverkas mycket nu.
Ja, alltså, liksom, det gör de.
Det pratas bara om corona.
Mm.
Och ibland ganska onyanserat och obalanserat.
Mm. Mm.
De pratar om det i skola. De går och väntar på huruvida de ska få gå till sin skola och till sin förskola. Föräldrar pratar bara corona. På bussen pratas det bara corona. De får inte hoppa på längst fram på bussen utan längst bak. Och det sitter ett vitt band som kommer inte ens fram till busschauffören.
Nej, men så har de inte gjort i Örebro. Och det tycker jag är fascinerande. Mm. De har alltså tagit bort första sätet, men de släpper på folk fram. Så att du kommer ändå passera busschauffören.
Men vänta, man får inte sitta där fram. Nej, men du går förbi,
men du går förbi busschauffören.
Och säger, kanske god morgon.
Jag behöver en biljett här. Eller jag behöver fylla på mitt kort.
Mycket märkligt. Mycket märkligt beslut. Men jag tänker så här. Jag har nämligen själv pratat med min son.
Mm.
Och bara, vet du vad? Om de tar beslut att stänga skolan.
Mm.
Då är det för att så få som möjligt ska smittas.
Mm.
Skulle du eller dina kompisar bli sjuka. Så vi vet inte ens om vi skulle märka att ni har liksom den här smittan. Och har ni det så kommer knappt, liksom, du kommer bli sjuk, förkyld.
Mm. Mm.
Man kan inte vara så jävla domedagsmässig till barn. För de läser, de hör nyheterna dygnet runt, alla pratar om det. Kanske chilla lite och säga så här, men varför får inte träffa mormor? Jo, men för att hon är 70 plus.
Mm.
Hon får banne med hålla sig hemma nu och göra andra saker. Mm. För att det är henne vi ska skydda.
Precis.
Det är därför vi inte åker dit.
Jag upplever ändå att skolorna har hanterat det här jättebra. Ja. För jag pratar mycket med våran son också. Han är 8 år. Jag frågar honom varje dag, liksom försöker ta pulsen lite på honom för att se om det här är något som han känner sig orolig, rädd för. Och varje dag så återger han för mig läget. Liksom. Mm. Det är som att de dels så har de här Lilla Aktuellt eller vad det heter som de får en nyhetsuppdatering kring. Men sen verkar de prata mycket i skolan. Ja. Jag tycker det är jättebra. Ja. För att det gör ju att oron i alla fall
processas. Ja, och de är pedagoger. Så om inte de kan prata med våra barn på ett bra sätt så då blir man orolig på riktigt. Ja. Men det kan de. Det jag kan skulle de. Säga det kan de.
Definitivt.
Generellt. Definitivt. Ja, det kan ju säkert finnas varianter där också.
Ja.
Mm. Ska vi...
Aha. Det är väl dags att runda av här, va?
Jag tänker att vi kanske kan runda av med våra bästa tips på vad man kan göra nu när man har väldigt mycket timmar i sitt hem.
Precis, hur man kan sysselsätta sig och få tiden att gå.
Ja.
Perfekt. Vi kör en veckans lista.
Ja.
Veckans lista.
Jag kan tipsa om en bok. Ett jävla solsken.
Ja, men den är ju fantastisk.
Med Ester Blenda Nordström. Ja, sen så har jag kommit på mig själv att jävlar vad jag rensar hemma nu. Nu är det rensning.
Det här är utrensningens tid. Gud vad otäckt alla. Städningens
tid. Jag har kartonger överallt, men de här ska liksom till välgörenhet och de här ska till tippen och här ska ner i källan och det här är för smått. Det här är Oles kläder som ska till din unge och så vidare och så vidare. Sen så såklart ut i skogen. Det är inte förbjudet att gå ut.
Nej. Och man kan ju göra väldigt mycket härligt utan
det är faktiskt fantastiskt. Och sen så har jag, jag som inte kollar så mycket på serier och krim och sådär. Det är kanske några av våra lyssnare som inte tittar bara på krimserier. Jag har tittat på någon som heter nu 100 Humans på Netflix. Jätteintressant. De har tagit 100 snitt amerikaner, får man säga så. Alla åldrar, från de som är i 20-årsåldern till 60-årsåldern. Och så testar de myter. Är kvinnor eller män bäst på multitasking?
Nej, vad spännande.
Är de som är födda, de som är runt 20 bättre eller sämre än de som är födda, de som är runt 60 på problemlösning?
Nej, men alltså, jag älskar den här.
Den är jätterolig.
Det här formatet.
Tips, det är lite amerikanskt.
Ja, men
det är lite yay, wow, så. Men det är också väldigt intressant.
Ja, det förstår jag.
Där de utsätts för, och då kollar de smärttålighet, korttidsminne, långtidsminne, problemlösning. Och så jämför de liksom kön, hur vidsynt du är. De skulle para ihop, de fick 6 personer para upp. De här är de som du tror är tillsammans med varandra. Då var det 3 män och 3 kvinnor. Som skulle paras ihop till 3 stycken par. Av alla 100 personer så var det en kvinna som klarade av att placera de 3 rätta paren med varandra. För att det var
gaypar.
Det var 2 tjejer som var ett par, det var 2 killar som var ett par och så var det en tjej och en kille som var ett par.
Otroligt.
Och av de 100 så fanns det både transpersoner och homosexuella som själva är queer. Och de sa också, inte ens vi kan se över heteronormen.
Det är otroligt.
Det är jätteintressant. Så 100 Humans vill jag tipsa om. Och sen har vi hemma jobbat väldigt mycket med bingo. Vi har helt enkelt ritat upp bingorutor. Och sen har man gjort en lista med olika uppdrag som ska utföras. Och för varje bingo så får man barnen, och mormor har ett eget bingo för hon har på tröttna på att vara hemma. Så får man någon form av pris, typ ta en glass eller något sånt. Och då säger mormor kanske så här, men jag tar nummer 9. Och då tittar vi på en lista. Men nummer 9 är baka kanelbullar. Nummer 13 är rensa ut kaoslådan i köket. Alla har en sån.
Det här är ju så smart.
Ja. Och sonen har liksom, nummer 12, borsta katten på balkongen en kvart. Nummer 13, inte vet jag, städa din strumplåda. Jädrar, vad vi får saker gjorda hemma. Och så får det vara lite balans mellan kul, nyttigt, träning, pluggning och så vidare.
Ja, men du, skön lista. Bra tips, Lena.
Det blir svårt att gå tillbaka till jobbet nästan sen.
Ja, för min del så har jag aldrig kommit därifrån. Nej. Så att, jag kommer nog inte få göra så mycket på den där listan.
Nej, men för oss där allt är inställt.
Ja, precis.
Varenda föreläsning är inställd.
Då är det inte så mycket att göra.
Nej.
På det sättet så är ju den här krisen, det har ju medfört vissa positiva effekter. Ja. Det är ju att tillvaron har ju blivit på något vis lugnare. För att det är ju jättemycket uppdrag. Det är ju jättetråkigt såklart. Men att uppdrag ställs in medför ju också att man får lite mer luft i schemat. Så att man kan ju tänka positivt kring det. Då kan man använda den tiden till andra saker.
Jag är ju inte en person som bryter ihop.
Nej.
Man får ju försöka göra, det låter ju så jävla äckligt käckt, men man får ju försöka göra det bästa av det hela.
Livet går vidare liksom.
Ja, så det gör ju det. Even this shall pass, yes. Vänner.
Yes.
Ska vi tacka för veckan?
Det gör vi. Mm. Och om ni har andra tips på vad man kan göra hemma i sin karantän, så hittas.
In på Instagram.
In på Insta. Följ oss på Ljungdahl och Ginghede. Eller mejl oss på ljungdahloginghede@gmail.com. Och sen hörs vi om en vecka igen.
Hej då!
Hej då!